då var vi igång igen med det här poddprojektet.
Mm. En lång, lång latensfas.
Jag tror det är faktiskt världsrekord i latensfas. För det vi såg här att senast vi jobbade aktivt med den här podden var för 11 månader sedan på dagen. Så att det var en otroligt lång latensfas. Men nu känns det som att det faktiskt är dags. Mm.
Precis, och vi önskar ju och vi kommer ju faktiskt att krysta ut den här podden alldeles strax. Mm. Och vi satt ju precis och pratade om poddnamn. Mm.
Vi hade ju ett bra namn innan, men det har vi helt släppt. Som jag tänker att kanske många har under graviditeten också, att man har ett namn på sitt barn som man tror att den ska heta och sen så bara fastnar det inte riktigt, eller när den väl kommer ut så blir det inte det.
Det är helt sant, det där arbetsnamnet. Mm. Så det är vi förbi.
Ja, arbetsnamnet gone out the window.
It's gone. Vi pratar om fullvidgat med din gravidcoach.
Fullvidgat, 10 cm, alltså redo att komma ut i världen. Transition från...
Ready to pop.
Har vattnet gått på den här poddbebisen? Eller vad
är
det?
Förlossningsreferenser, det är det enda vi, det är de enda metaforerna vi...
Och det kan ju som lyssnare vara bra att vara beredd på, att det här kommer vara en hel del förlossningssnack och då blir det många förlossningsreferenser. Och sen, om jag får peka på mig själv som inte ni ser, så är jag ju också en mästare på att hilla in mig i ganska märkliga metaforer. Så det kommer vi att fastna i kanske, eller skrimma förbi när jag fastnar i det.
Men det är ofta fjällvandringar av någon anledning.
Ja, men ja. Jag har ju också ett ganska stort friluftsliv intresse, så klart att fjällvandringen är snarare det jag refererar till än Romresan. Det är ju inte jag en weekend i Rom. Liksom.
Nej, precis. Och jag kan ju då säga till er som lyssnar att man vänjer sig och man älskar de där metaforerna. Men fullvidgat med din gravidcoach, det tänker jag också är himla bra, eftersom vi också faktiskt vill vidga perspektiven på födandet. Att det är ju faktiskt en grundanledning till att vi startar den här podden. Mm.
Ja, men det var något som kändes fint när ordet fullvidgat landade. Att det kunde betyda många saker på något vis. Liksom.
Mm. Och vi har släppt oss själva lite fria också. Det är väl kanske därför det har tagit den här latensfastiden att landa i detta. Att vi behöver inte begränsa oss till en, liksom, ett fack, även om vi kommer onekligen prata mycket graviditet, födande. Men ja, breddade perspektiv.
Jag var ju förespråkare av gott snack med din gravidcoach, men en enkel googling gjorde ju att det var ganska upptaget. Nu vet jag inte vem det var av, men absolut, det var en etablerad podd som heter Gott snack med. Så det kändes lite taget, men det är det vi kanske siktar på egentligen. Ett gott snack, att ni får sitta med och lyssna på när vi har vårt goa snack, som vi i alla fall tycker är goa snack. Vi tycker om att prata med varandra och tänka att
gör vi.
Kanske kan vara kul för någon annan att lyssna när vi snackar loss.
Absolut, och vi hoppas ju också på att det blir The Golden Hour med din gravidcoach, som också var ett litet förslag. För vi vill ju faktiskt att ni som lyssnar får med er någonting, oavsett om du är i processen av graviditet, födande, eller om du bara är allmänt nördig kring det här ämnet, eller kanske professionell. Så att det är ju en...
Ja, men lite grann den där när tiden står lite still, när man får lov att liksom bara att vara lite närvarande kring någonting, som jag tänker att Golden Hour är. Det är ju en referens till den första timmen när bebis är född, liksom, att det får finnas en liten stillhet och lite närvaro och ta in vad som har hänt och liksom så.
Lite ostörd tid.
Precis. Ostört snack med din gravidcoach.
Det kanske det är.
Och annars skulle jag säga att du och jag i alla fall, vi är väldigt bra på ostörda snack. Vi pratar i telefon väldigt många timmar i veckan. Och just när vi kör bil, inga barn som bryter in, ingen annan arbetskamrat eller så. Det är liksom många timmars snack.
Vissa dagar tänker jag att vi bara skulle vara uppkopplade alltid och sen pausa ibland för det övriga livet som också pågår.
Exakt, så är det. Och senast vi pratade i telefon var ju både i morse klockan 8:30 någonting, men vi pratade också i telefon igår kväll mellan halv tolv. Ja, men precis.
Jag skulle nu kalla det natt, jag som då är en icke-kvällsmänniska.
Jag hade gärna bejakat natten, men jag var ju på väg till en födsel 20 mil bort, så jag behövde ju också lite gott snack, lite sällskap i bilen för att driva tiden så jag inte skulle somna vid ratten, för sånt är dola-livet.
Ja, så att ni pratade en ganska bra stund igår, förstod jag, idag när vi sågs. Och det betyder också att du har varit på födsel någon gång i natt, Malin.
Ja, men det stämmer.
Ja, och Det är ju helt fantastiskt att du är på poddhumör trots en liksom nästan helt vaken natt, eller hur blev det?
Ja, men jag sov en halvtimme plus en kvart igår kväll när jag nattade barnen. Och sen har jag inte sovit någonting förrän jag kom hem klockan 9. Då sov jag mellan 9 och 11 för att vara redo för att träffa er. Så kanske lite en blandning mellan den här känslan. Jag kan tycka att när man inte har sovit att man också kan få en bakiskänsla. Och samtidigt som man är ganska hög. Det är en ganska konstig kombo liksom.
Doula hangover kallar vi det ibland.
Ja, men absolut. En doula hangover. Det var en ganska enkel födsel. Ibland behöver man jobba mycket hårdare än vad man behöver annars liksom. Så jag är inte så mycket hangover känslomässigt som jag vet att jag är ibland efter födsla. Så.
Ska jag också tillägga så att det var lite snökaos och bilfärden var ju 4 timmar enkel väg.
Ja, och ska man prata skånska så var det ju ett jättesnökaos. För det blir det ju så fort det kommer lite och det blåser mycket i Skåne. Det var väl en natt när man inte skulle gett sig ut. Det är en födsel som gör att man går så ut sen går en kväll som är. Igår. Faktiskt lite märkligt för min förra födsel var det också storm i Skåne den gången utan snö. Så då var det fällda träd över vägen och sådär. Precis. När jag cruisade ner mot Ystad.
Och då var jag ju på födsel precis samtidigt. Och Anjora kommer ju från ett eftersamtal efter den födselen.
För det var en födsel där jag skulle varit med. Men där jag inledde dagen med en liten spya i skogen.
Ja, just det.
Så då fick jag kalla in backupen.
Ja, precis. Så där får vi vara tillsammans och träffat en bebis och en familj helt enkelt.
Som också föddes i stormen.
Ja, precis. Så en liten spya i skogen.
Ja. Det blev ju så. Jag hade mått ganska illa ett par veckor innan dess också. Var lite osäker på om detta hade med det här andra livet som jag uppenbarligen går omkring och bär på just nu. Eller om det var en hederlig magsjuka. Var det nog. För det avtog sen.
Och med det sagt så är det ju faktiskt så att vi annonsar.
Det gör vi. Jag är gravid.
Så din gravidcoach har den enorma fördelen att ha en i vårt team som är gravid. Och det är ju också anledningen till att vi nu kör igång podden, kan man säga. Vi kommer också följa din graviditet genom podden. Vi kommer att prata om olika faser som pågår i dig och ha reflektioner kring det.
Det blir jättespännande. Också tillfälle liksom avsatt tid att få lov att reflektera som kanske är extra viktigt. Kanske alltid, men när man har 2 barn hemma så är det inte så att man stannar upp och känner in så på samma sätt som jag i alla fall gjorde med första bebisen. Så jag är jättetacksam för att vi kan ha detta som ett inslag här och där i vår podd också.
Och Malin, du sa ju att ni hade pratat en timme och att ni pratar väldigt mycket och väldigt ofta, det vet jag. Och ibland önskar jag att jag var en flyga, för att kommer jag in efter, jag vet inte, 20 timmars prat och vet inte riktigt var ni är någonstans. Men en av de sakerna ni pratade om då, vad var det för någonting?
Jo, men jag vet, det jag tänker på är att när vi sågs härom veckan, vi tre, vi hade några dagar tillsammans. Så var du lite så, ville prata om det här med fosterdiagnostik och bara liksom ventilera det. Och så var det så att jag hade lyssnat på en podd. Vi lyssnar på samma podd ofta och diskuterar avsnitten där. Det finns en amerikansk podd som heter Doulas of the Round Table som vi tycker har många intressanta takes på olika saker. De vågar liksom, kommer du ihåg vad deras slogan jingle är?
Nej, inte
where hard topics are talked about, alltså någonstans everyone's invited and, liksom. Så att de vågar ta de tuffa samtalen och nagelfara sig själv lite grann. Och det senaste avsnittet handlar mycket om just hur man fattar beslut och det gjorde en sån koppling till hur när du ville prata fosterdiagnostik och hur man kan resonera kring det liksom. Så ställde jag ju frågan till dig igår, vilken beslutsfattarpersonprofil har du liksom?
För de går ju utifrån det här DISC jag minns inte exakt vad det står för, men att man har olika personlighetstyper. Det finns ju rätt många olika varianter av det här, men de menar ju på att man, när man tar beslut, har en primär och en sekundär, men man kan också mixa. Men att man tar beslut utifrån antingen en av de här fyra dörrarna är då vad evidensen säger, alltså forskningsbaserat, man läser på och tittar på statistik och sådär, att man är lite mer styrd av det när man tar beslut. En annan dörr är men vad gjorde mina vänner, vad säger min syster, vad har min,
hur blev det för
dem? Blev det för dem? Precis, mina personer liksom, som är mig nära. En tredje dörr är vad säger min vårdgivare, vad säger min barnmorska, läkare. Eller senare under, när barnen är små kan det vara, vad säger BVC och sådär. Och den fjärde är ju, vad säger min gut, säger de på engelska, men min intuition eller magkänsla. Och sådär. Så det var det vi diskuterade lite kring. Du frågade mig, hur upplever du, eller vad är det som styr dig när du ska ta beslut?
Och det här är ju jätteintressant när vi kommer till just graviditeter och födande och så. För det är ju det där som vi jämt pratar om och som vi jämt känner och står för. Att det finns ju inte en sanning för alla.
Just det.
Och inte minst när vi jobbar med klienter. Att förstå att det här med den här klienten utgår från den här. Det här är liksom ett viktigt sätt att ta beslut.
Mm.
Men vad var ditt svar, Anna-Göra? Vad är det du, hur är det för dig personligen?
Ja, men jag tror mitt spontana, det jag sa först var nog att ja, men jag är nog ganska styrd av min magkänsla. Men sen resonerar vi ju vidare när vi liksom börjar analysera, vad är det här med magkänsla? Vad betyder gut? Vad är intuition och instinkt? Så, eller hur vi nu benämner det, så är det ju ändå någonstans ens samlade erfarenhet, livskunskap. Vad har jag med mig i bagaget? Så det är ju liksom inte bara en hunch, det är inte bara ett infall, utan det är ju baserat på en hel del, medvetet och omedvetet. Så kanske att jag egentligen är väldigt styrd av, jag läser väldigt mycket, jag gillar evidens, jag är beteendevetare i grunden, jag är akademiskt skolad, så jag går igång på det där. Står jag inför någonting så tenderar jag absolut att ta till mig den typen av kunskap och ta fasta på det. Men sen lyssnar jag en hel del på, i det här fallet pratar vi om min mamma som är barnmorska, som såklart influerar mig mycket när det gäller de här ämnena.
Och eller forskare, så har det varit för mig. Skulle jag
och
också
forskare
vilja säga.
Är hon också, ja precis. Mm. Så det är också så här att lyssna på andra. Jag är nog inte så styrd av vad andra gör. Tror jag inte. Däremot så pratar vi om att det också kan påverka, att det kan vara jobbigt ibland, att bara för att man tar beslut så innebär det inte att det alltid är enkelt. Ibland för min del har det varit att kanske göra en del normbrytande val, som att jag har fött båda mina barn hemma till exempel. Det är ju inget som följer normen här i vår tid och kultur och så.
Nej, och inte i ditt umgänge heller.
Och inte i mitt umgänge heller. Nej. Det har fortfarande känts helt rätt, och det är någonting som jag är glad för att jag tagit om besluten. Det var rätt för mig, men ibland kan det också vara tufft att inte göra som alla andra. Liksom.
Mm. Mm.
Ja.
Och jag tänker också då som gravid, alltså vilken skillnad det här att kunna ta beslut kan göra, om jag också är medveten om att ja, men mina beslut, jag följer vårdens riktlinjer och vad min barnmorska säger eller förlossningsläkare och så vidare. Eller att ja, men vad alla andra har gjort runt omkring mig har betydelse. För det kanske också är lättare att vara trygg i sitt beslut. Mm. För det är ju det som är oerhört viktigt oavsett vilket beslut man tar. Mm. Att, ja, men det är mitt beslut.
Mm. Så. Mm. Och kan inte du återge, Malin, för jag... Lite längre fram i det avsnittet så pratar de också om att det är en sak att sitta och ta beslut i hemmets trygga vrå på något sätt. Men att man också, när vi pratar födande, så menar de på att då kanske man tar beslut på ett annat sätt när man står i en annan situation. Minns du hur de...
Ja, nu slängde du ut en krok där. Jag känner igen det du säger, men jag minns faktiskt inte riktigt var det landade. Men ja, de var i alla fall tydliga med att man kan ju alltid ändra sig. Alltså, ja. Det är en sak i en lugn och trygg situation. Men hon gjorde en bra liknelse ju. Gjorde hon faktiskt.
Ja. Jo, hon var ute på någon, det var inte fjällvandring, jo, men det var någon sån
en bungee utflykt. Jump ja. Pratade de om. Det är klart du när du är på Nya Zeeland ska passa på att göra en bungee jump. Du tycker det är en skitbra idé fram tills du står där uppe högt upp med en gummisnodd runt foten och någon säger till dig hoppa och du bara hell no, jag är på väg ner, tack så mycket. Mm. Att det är helt okej, för det är en sak att tänka på det och fantisera om det och så, men man ångrar sig. Det känns annorlunda när du står i stunden liksom.
Och det tänker jag ju också, hur ofta möter vi inte klienter som har en bild och en önskan kring sitt födande. Antingen att man vill ha en epidural eller man vill inte ha en epidural eller någonting. Mm. Och sen plötsligt så, men det stämmer ju inte längre.
Nej.
Och den styrkan i det, att kunna känna efter, men vad är sant just nu?
Och vara snäll mot sig själv där också. Att vara snäll och förstå att jag, det är inte så att jag sviker mig själv vad jag ville eller vad jag tänkte, utan att vara ödmjuk för vad det är att föda barn, som är något jättestort. Liksom, alltså. Och nu känner jag annorlunda och då väljer jag annorlunda. Liksom. Och det i övriga livet är vi hur bra som helst på att planera någonting och styra om. Och vi hade tänkt göra det här till helgen, det regnar, då gör vi inte det. Alltså vi omvärderar ju våra beslut hela tiden. Vi är inte så bara, nej nu har vi sagt vi ska grilla och då ösregnar, nu ska vi gå ut och grilla ändå liksom.
Vår gemensamma klient benämnde det idag som mental flexibilitet. Det tyckte jag var så fint, att det var någonting som hon hade jobbat mycket med under graviditeten och som hon tyckte paid off. Att ha med sig den inställningen, att man vågar bygga upp sin dröm och ta beslut som man som är förankrade i en och sådär, men att också vara öppen för att saker kan hända.
Precis.
Och där tänker jag, hennes förmåga till det i den stunden gjorde ju att hon fann acceptans i att du hade kräkt och kunde inte avgöra ifall det var något smittsamt och behövde ringa in en backup som hon inte kände. Liksom, att hon, okej, då är det så här, och went along med det. Liksom, att det ändå kunde bli fint. Liksom.
Mm.
Men jag tänkte på det här innan när du pratade om med hur man har fattat sitt beslut. Jag var med på en födsel här för ett tag sedan. Där det var en kvinna som hade en ganska så en väldigt stark önskan om att inte ha några interventioner. Och hon hade enligt liksom vårdens standard och sådär en ganska utdragen förlossning. De ville hjälpa henne på traven och hon var bara nej. Hon var så verkligen liksom nej. Hon höll det borta från sig så länge hon bara kunde. Och där det liksom till slut kom till en situation där jag valde att tolka, för jag visste varför hon hade det här med sig, varför hon var så varför hon hade det här starka nejet i sig, för att hon hade på nära håll en väninna som hade varit med om något liknande. Det hade tagit lång tid, fast inte så lång tid, men hon hade liksom hon hade hamnat i den här som man ibland kallar för interventionskaskaden, alltså börjar man med en intervention så följer lätt nästa liksom. Hon var så rädd för det, för hon hade sett hur mycket ont det här hade gjort på hennes väninna och vilka konsekvenser det hade fått. Men jag såg en situation med en barnmorska och henne, och där jag valde att säga, jag vet ju att du inte vill det här, du är rädd att det ska hända som händer din väninna. Och det var liksom det första som den här barnmorskan hörde om detta. Att det var som att det ramlade ner en polett. För hon förstod vad den födande, var hon kom ifrån.
Mm.
Hon hade sett någonting som var jobbigt och det var därför hon ville värja sig från det. Och på någon människa som har det här med sig, du kan slänga vilka statistiksiffror som helst eller evidens eller PM eller riktlinjer. Det biter inte.
Mm.
Så det var som att när barnmorskan liksom hörde varföret så kunde hon liksom följa och möta upp och bekräfta liksom de känslorna.
Mm. Så det är beslutet har tagit från hennes community, alltså hennes sammanhang, andra upplevt.
Så hon var ju verkligen sån, hon fattade sina beslut för utifrån vad har folk i min närhet gjort och hur blev det för dem. Så jag tänker att det kan också vara bra att titta på sig själv. Hur fattar jag beslut? Vad är det som kommer att styra mig i detta? Och man kan vara tydlig mot det. Det tänker jag ofta när vi pratar om att skriva förlossningsbrev. Att man ofta kan få med sitt varför. För det kommer att göra det lättare för dem som möter dig att förstå. Och möta dig liksom, med rätt argument. Liksom. För någon som litar mycket på siffror eller statistik. Är det ingen, om någon då står och säger, men vad säger din magkänsla? Vad vill du? Spelar ingen roll vad jag vill. Vad är bäst? Liksom? Att det är så viktigt att bli mött i den ens grundpersonlighet.
Men också för att kunna ta de besluten så är det också väldigt många som väljer att läsa på. Så att man vet, ja, men var vill jag, vilken grund vill jag ta mina beslut ifrån? Och det finns ju också de som i efterhand förstår att hade jag bara vetat det här innan så hade jag kunnat ta beslutet från ett annat håll till exempel. Mm. Om vi pratar om rutiner och men evidens, det är ju också på en befolkningsnivå. Det är liksom inte med individnivå och så vidare att göra. Så att, att man är...
Det finns ju den sägningen, if you don't know your options, you don't have any. Men det är ju om man är en sån person som vill veta sina, som vill ha alternativ. Ja. Många tycker det är väldigt skönt att låta någon annan ta besluten. Det är ju upp till var och en.
Precis.
Vad som känns rätt och riktigt.
Nej, men jag tänkte på det här, för det finns en ganska så känt liksom beslutsstöd som heter Brain. Alltså det ska hjälpa en att fatta beslut genom att ställa frågor. What are the benefits? Alltså vad är fördelarna? What are the risks? Alltså vad är riskerna? What are the alternatives? Vad är alternativen? What does my intuition say? Det här är vad säger min magkänsla liksom. Och ännet då sist. What if we do nothing? Eller vad händer om vi väntar? Och jag tänker att vissa kan tänka att den är ganska mycket så här fördelar och nackdelar och evidens. Men den har ju faktiskt med ett A, ett och I. Ett. Vad är alternativen? Och vad säger min intuition? Mm. Och att man behöver inte alltid... Jag tänker också det här med vad är risker? Det behöver inte vara att 2 på miljonen händer detta. Risken är att den här att du fortsätter ha ont. Fördelen är att du kan sluta ha ont. Liksom. Alltså... Det behöver inte vara större för- och nackdelar än så heller. Att det behöver inte betyda evidens och statistik på så vis. Liksom. Mm. Mm.
Men tillbaka till dig då, Aniara. För du är i vecka 12 nu. Kan du berätta lite grann om hur det har varit att bli gravid igen med ditt tredje barn? Och vad var det som gjorde att ni ville ha ett tredje barn?
Mm, det kan jag absolut. Jag och Andreas, min man, pratade en del för, ja, det, jag tror det är ett år sedan i alla fall, om nummer 3. Eller vi pratade inte så jättemycket. Jag konstaterade att jag vill ha en 3 och han konstaterade att han inte ville ha en 3. Så man kan säga att vi var på lite olika platser i det här. Han förstod inte ens att det var något att diskutera. Han stod väldigt långt ifrån den tanken. Och han är också uppvuxen med, de är 2 stycken, han och hans bror. Jag är uppvuxen i en familj med 4 syskon, så för mig var det ganska naturligt. Han kom med inputen om att nu börjar allting bli så enkelt ju. Vi sover, till exempel. Det är mycket det. Ja, men precis. Så han tyckte att vi var färdiga, att det var perfekt så här. Medan jag liksom hade en växande... längtan efter detta tredje barnet. Men vi satte det på paus en stund tills...
Du, får jag fråga där, hur gamla var dina, eller era då, 2 tidigare barn när du fick den här längtan och tankarna på ett tredje barn?
Ja, men det var ju Signe var 5-ish och Manne 2-ish. Ja, började det väl liksom. Nu är de... Signe fyller 7 och Manne fyller 4. Så någonstans däremellan började. Men jag hade inte bråttom heller. Det var inte så att det var liksom här och nu. Utan mer, jag kunde inte förlika mig med tanken på att jag har gjort det här för sista gången. Och att vi är fullt hus. Det var mer den idén. Så det var inte så att det verkade i livmodern när de här samtalen inleddes. Men det blev ju också starkare när jag insåg att han faktiskt inte ville. Och att jag förstod att det kanske blir så att... Att jag inte får det här som jag faktiskt önskar. Och då fick jag ju djupdyka mer i mig själv. Handlar det här om, men vad handlar det om? Handlar det om att jag bara vill, att jag har svårt att acceptera att jag blir äldre och att någon gång kommer vara den sista gången? Eller vill jag verkligen ha ett tredje barn? Väldigt, ja, med mycket tankar. Sen pratade jag med min mamma vid något tillfälle och hon sa att man inte behövde kanske analysera så mycket, utan man behöver inte ha argument alltid för allting. Så då slutade jag tänka och började känna. Och då var det ju bara ganska enkelt. Jo, men jag vill både vara gravid och föda och ha ett lilla syskon till våra 2. Och så inleddes samtal. Long story short var de inte så konstruktiva i början överhuvudtaget. Det blev ganska många dåliga stämningsstunder i soffan där hemma. Men vi landade till slut i att ja, men det här känns, det känns okej för Andreas. Och vi landade att det känns okej för Andreas. Han,
din man var i alla fall okej med att det skulle ske.
Ja, och det var min premiss. Jag var inte, jag accepterade att han inte behövde längta på samma sätt. Att vi behövde vara på samma ställe och samma nivå. Utan för mig var det, ja, men jag hade i alla fall ett behov av att han skulle vara okej med det såklart. Mm. Det hade ju inte känts bra att gå emot hans vilja helt. Men jag sa också till honom att det här betyder så pass mycket för mig. Så att jag tänker inte vänta på att du känner som jag. Men jag vill ju att du ska vara okej med det. Och det var liksom det han sa en kväll. Ganska plötsligt att... Jaha, ja, när ska vi planera det här barnet då? Liksom. Han är ganska praktiskt lagd. Ja. Men, och det som är ganska roligt är att kort därefter så började han prata väldigt mycket mer om den här graviditeten. Bland annat har han sagt att han aldrig har längtat så mycket efter en förlossning som nu. Så det är jättefint. Han är men på en helt annan plats.
Så att det gick ganska snabbt från det att han sa det där i soffan tills du faktiskt var gravid.
Ja, men så var det. Jag tog ut min spiral någon gång i december och fick aldrig mens. Så att det gick ju omgående får man väl säga.
Och det var ju härligt, men det är jäkligt störigt att Andreas... Typ, han var så jävla självsäker på att ni skulle göra barn på första gången. Vi var lite sådär, så bara, alltså, du är ändå 36 och så enkelt är det inte för alla. Bara för att det har gått enkelt innan, behöver du inte göra nu. Och som jag känner i alla fall en liten tagg i hjärtat att den jäken fick rätt. Liksom. För han vet inte lika mycket om fertilitet som vi.
Nej, precis. Sen är jag 37.
Ja, nu men, ja. Men sen har du blivit gravid.
Nej, jag fick tänka efter, nu är jag 36? Har liksom glömt. Jag är 37, absolut. Men om vi backar till vår förra graviditet för att liksom någonstans förstå Andreas utgångsläge, så när vi bestämde att det var dags för nummer två så kallade han in mig på kontoret en kväll, för då hade han gjort ett Excel-ark och planerat vårt liv med husbygge och lite annat. Som...
Behöver vi nämna att Andreas är ingenjör?
Mm, det kan vi göra. Han är ingenjör. Och så hade han liksom gjort ett spreadsheet med olika färger och datum och sådär. Och detta var på sommaren. Och så sa han, ja, och så tänker jag här då längre fram, då tar vi förlossningen här i maj 2019. Och sen så, men hallå, stopp och belägg. Du menar att vi ska börja försöka de här månaderna. Nej, han hade alltså prickat in vilken månad vi skulle föda, eller jag skulle föda. Och Manne är född den 16 maj. Så det är ju liksom Andreas bakgrund, han...
Jaja.
Han tänker det är så vi är barn.
Ja.
Har full förståelse för att det inte är så det alltid går till, men det är liksom hans referens. Så, för då, jag hade ju inte fått mens och visste ju inte exakt när det var dags, men hade räknat ut att det borde vara någon gång de här dagarna. Och så sa jag det till Andreas, att jag tänker att jag kanske borde ha fått mens nu. Sitter vi i soffan, det är där våra samtal pågår. Så sa han, okej, men då är du gravid. Så sa jag, det, nu vet vi inte det, älskling. Men okej, okay. Men jag tänker att jag kanske ska ta. Har jag inte fått mens imorgon så tar jag ett test imorgon. Så sa han då att bara så att du vet så kommer jag inte bli förvånad när det visar att du är gravid. Och jag kommer inte heller bli exalterad. Han ville liksom förvarna mig lite utifrån att det också har varit ett issue de tidigare gångerna vi har plussat. Så har han har inte reagerat så som jag förväntade mig och önskade och... Ja, kanske lite grann krävde. Så det blev liksom misslyckade de två tillfällen. Han reagerade fel. och vilket var fint, han ville förekomma det. Han ville inte att jag skulle bli besviken. Han känner sig själv och han känner mig. Första tanken här morgonen efter var såklart. Okej, okay. Jag har inte fått mens, då får jag ta ett test idag. Och så tänkte jag först, ska vi kolla hela familjen? Och sen har vi ju en treåring som... Det kanske inte hade varit så passande ännu. Han vet inte hur han hade liksom reagerat på det här. Men jag landade ganska snabbt i att men vill jag ta ett test med en person som har uttryckt från början att jag inte kommer vara exalterad. Mm. Men känner jag någon annan i familjen som skulle kunna dela den här exalteringen med mig? Ja, men det gör jag. Hon heter Signe, hon är 6,5 och är väldigt involverad i det här. Så att jag frågade henne på morgonen, så sa jag, Signe, ska vi gå och kolla om mamma är gravid? Och hennes ögon alltså, växer. Det var som två små tefat. Hur gör man det? Så sa jag, men först ska mamma kissa en kopp.
Jag fick en liten tveksam blick. Okej. Lite skeptisk. Ja, sen så har vi den här stickan som man ska stoppa ner. Och så fick jag liksom gå igenom steg för steg med henne. Och vi smusslar liksom med det här lite på morgonkvisten. Och så gick vi in på toaletten och gjorde allt det här. Och vi hade det här pappret med, instruktionspappret med. Och hon stod liksom och hoppade jämfota. Och så gjorde vi det. Och först kom det bara ett streck. Och jag var ganska snabb med att nej, men okej, då kanske det inte var någonting. Och sen kom det andra strecket och var ganska tydligt. Och då tittade Signe på mig och sa, men vad är det? Har du en bebis i magen nu, mamma? Så jag måste dubbelkolla. Det här när man liksom vet men ändå var tvungen att kolla ner på pappret, upp och stickan, ner på pappret, upp och stickan. Så jag tror det. Jag tror att jag är gravid. Och hon var så glad. Det var jättefint. Och sen så sprang hon ut. Så sa jag, du får gärna berätta för pappa om du vill. Så sprang hon ut och sa, pappa, mamma är kanske gravid. Och då blev han exalterad. Då hoppade han också jämfota och sprang in på toaletten. Jag vill också kolla, ta mig fan, du är preggo. Liksom, aldrig fått en bättre reaktion, men det skulle komma från hans dotter såklart. Så det var jättehärligt, det var jättefint. Och lite senare på dagen när vi liksom hade landat i det så sa jag till Signe när vi var själva, så sa jag, vet du att det bara var du och jag i hela världen som visste det här. I några minuter var det bara du och jag. Och då såg jag, hon växte liksom som... Ja, men hon växte några centimeter och sa, det har jag inte tänkt på mamma, men så var det ju. Så jag tänker att hon kommer minnas det i hela sitt liv. Så det är väldigt, jag är väldigt lycklig. Ja. Det är faktiskt väldigt fint. Jag är väldigt stolt och glad och nöjd med det beslutet. Att det var henne jag valde att dela det med. Det blev väldigt fint.
Ah, fint. Och nu har du varit gravid i...
Men nu har jag varit gravid de här första 12 veckorna. Så ja, tiden går snabbt.
Och det ser ut som du strålar. Har du gjort det hela tiden?
Absolut inte. Jag har ju haft de här klassiska illamående. Framförallt där med vecka 9, 10, 11 så har ju dagarna gått ut på att småäta. För att kunna stå ut helt enkelt. Det kräver sin logistik. Varje morgon så står jag och skalar en morot och packar en clementin. Och så lite kex och lite någon macka och någon... Ja, men det har varit ganska mäckigt faktiskt med att hålla illamåendet i schack.
Nu blev det ju vecka 12 som du annonsade här i samband med att vi släpper den här podden. Men hur har du gjort i övrigt? Liksom, är det en hemlighet för hela världen förutom familjen? Eller liksom, hur har du valt att go about att berätta för omgivningen att du är gravid? Eller inte berätta?
Eftersom att vi valde att inkludera vår treåring i informationen och hela hans förskola visste om det dagen efter, så, och det visste vi om, så har vi valt approachen att dela det till alla som vill höra. och så har vi alltid gjort, det har aldrig varit, vi har aldrig hållit på informationen, varken för, sen har jag velat berätta för de närmsta först för att det känns som en viktig, för att det är något fint att dela och sådär, man vill dela med de som är närmst, men, eller så har vi velat. Men jag har aldrig haft en sån tanke på att vänta, utan mer tänkt att jag förutsätter att det här går bra, och gör inte det så är det också viktigt för mig att både nära och faktiskt också de som står längre ifrån, som man ofta omger sig med om dagarna, kollegor och inte nej, men andra
runt om, everyday kollegor
precis, att det är också viktigt att veta om varför, om jag då skulle må dåligt eller så. Så det har aldrig varit någon hemlighet, nej.
Nej. Vad fint, tack för att du berättar. Det är en fin historia att höra.
Ja.
That's your story.
Och tårar.
Ja.
Vi ser fram emot att fortsätta följa det här.
Yes, och det häng med.
Vi vill göra här med mikrofonerna.
Ja. Så att ni som lyssnar kommer ju att få lite nedslag i Anioras graviditet här vart efter, tänker vi att det ska få lov att vara ett innestående inslag i podden.
Ja, men detta var det första fullvidgade perspektivet. Nej, det var det inte. Nej.
Fullvidgat med din gravidcoach.
Ja, detta var det första snacket. Ja.
Det var jättekul.
Ja, det var kul. Och för nu känner jag att nu är vi out in the world. Och din graviditet är verkligen det som gör det här möjligt. Det här var en stor, fet spark i häcken på oss på att faktiskt se till att få ut den här podden som vi har burit länge inom oss. Men nu ska den ut. Mm. Det här är ju Din Gravidcoach som finns på Instagram som Din Gravidcoach till exempel. Ja. Där får man gärna följa oss. Vi har en hemsida som heter gravidcoach.se. Där kan man se, läsa mer om oss som personer och de tjänsterna vi erbjuder och sådär.
Kika på vår blogg.
Ja, bloggen. Ja. Mm. För dig som inte har varit där finns lite grann att kika in i. Så tänker vi att this was the first of many.
Yeah.
We'll be back.
Vi hörs igen.
Ciao!
Ciao.